Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Vatten är ju en av de rikaste symboler jag tror jag nästan vi har. Va? Och det är så i Bibeln också, det finns massor om vatten. Vatten kan ju symbolisera döden. Vi kan drunkna i vatten. Och på ett sätt handlar ju dopet om att vi begravs. Vi begraver någonting. Och i Bibeln är inte minst det här stormande havet symbolen på det här kaotiska, farliga. Men vatten är ju också nödvändigt för att vi ska leva. Får vi inte dricka vatten så dör vi. Det är liv och död. Ja, men det är väldigt innehållsrikt. Men vatten, och det är det jag ska fokusera i den här predikan. Vatten markerar också gränsfloden i Bibeln. Att det finns en gräns mellan slaveri och frihet som vi får passera. Och det här är så viktigt tema så jag ska göra en sån här predikan som jag brukar säga, så här ska man inte göra predikningar egentligen. Det blir för mycket bibeltexter, det är för mycket material. Så jag är väldigt glad att vi fick igång PowerPointen så att ni kan få lite hjälp att hänga med. Dopet, gränsfloden mellan slaveri och frihet. När jag själv döptes, och det är ju ganska länge sedan, det går ju inte att räkna så länge sedan, det är ju mer än 50 år i alla fall. Så hade jag önskat kanske att någon hade talat om för mig att nej, men det stora med dopet, Roland, det är inte vad som händer i ditt inre. Du har fortfarande samma näsa även efter dopet. Du har samma personlighet, du kanske kämpar med samma saker fortfarande i ditt liv. Det är inte det som är det stora, utan det stora är att du har bytt herravälde. Du har gått från slaveri till frihet. Du har en ny herre som vill frigöra ditt liv. Ja, den här sången är ju så fantastisk som ni sjöng. Bara i din vilja, herre, finns friheten. Och det här temat är ju så grundläggande i Bibeln, så jag skulle bara vilja försöka påminna er om det i den här predikan. Om vi tar nästa bild. Den grundläggande bilden som är så oerhört dominerande i Gamla testamentet och präglas i Nya testamentet, det är ju att berättelsen om Israel har ju en oerhört avgörande fundamental startpunkt i att israeliterna var slavar i Egypten. De förtrycktes, plågades, och farao i Egypten gjorde nästan allting för att förkrympa och förstöra deras liv. Men sen kallar Gud dem genom Mose att gå ut ur Egypten. Och när de går ut ur Egypten så kommer farao och ångrar sig. Ni som kan er bibel kan ju de här historierna. Men den här dramatiska berättelsen hur farao till slut efter alla vedermödor och plågor släpper iväg dem. Och sen ångrar han sig ändå och jagar efter dem. Och så verkar de komma vid en återvändsgränd inför det röda havet de står inför. Men så delar Gud. Mose sträcker ut sin stav och så delar Gud på vattnet. Och folket tågar genom vattnet. Ut. Och sen kommer vattnet tillbaka och de är ute ur slaveriet. Och det där är liksom något sådär fundamentalt. Som varenda liksom person efter den händelsen varje år ska påminna sig och leva sig in i. Och så här säger Mose till folket. När de har tågat ut ifrån Egypten. Kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavläget. Ty med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Genom vattnet, från slaveriet ut i friheten. Det som är spännande i GT, som också präglar GT väldigt mycket, det är att nästan exakt samma sak händer flera hundra år senare. Då är det inte Egypten som är den mäktiga herren utan Babylon. Och Babylon har erövrat Jerusalem, krossat Jerusalem, förstört templet, brutit ner allt det som israeliterna byggt sin trygghet i. Och sen har de fört en stor grupp av folket bort i fångenskap i Babylon. Det hände flera folk vid den tiden. Folk och slavgrupper som vi inte har en aning om vilka de var. Men det som är märkliga är att det här babyloniska riket föll. Och så kom det en ny härskare, perserna. Och Persiens kung Kores säger till folket. Och vi kan ta nästa bild då. Det hände år. Här vet vi exakt årtal också, år 538. Så säger Gud till folket igen att nu är det dags för ett nytt uttåg. Ni lever som slavar i Babylon. Men nu är det dags för att tåga ut i frihet igen. Och jag har... Det här beskrivs oerhört vackert i en del i Jesaja bok från kapitel 40. Och jag har bara plockat några verser här. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten. Glöm det som förut var. Och tänk inte på det förgångna, för nu gör jag någonting nytt. Alltså, nu ska ni få se att det som hände när de befriades ifrån Egypten, nu händer det igen. Ni ska få tåga ut ur Babylon, genom vattnet Jordan och in i löfteslandet, in i friheten. Och läser man, går vi sen från denna till nästa bild, så läser man sen Nya testamentet. Så börjar ju berättelsen om Jesus med att Johannes döparen står vid den här gränsfloden, Jordan. Floden som på något sätt markerar gränsen för livet i fångenskap och i öknen och inträdet in i löfteslandet. Och när Johannes väljer att ställa sig på Jordan och inbjuda folk att döpas, att åt, så är det ju en bild på att nu är det dags att återigen dra ut. Nu är ni inte bokstavligt bortförda som fångar i Babylon eller i Egypten. Men ni lever under romersk ockupation. Ni lever under träldom. Ni har det tufft och svårt. Det är tid för ett nytt exodus. Ett nytt uttåg. Så kom till vatten. Till gränsfloden. Låt er döpas i gränsfloden. Och förbered er på att träda ut i frihet. Och ni ser, jag har bara med det citatet från Matteus 3. En röst, Johannes döparen förkunnar. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Och kommer ni ihåg alla dessa texter jag visar er, så ser ni det ju citatet ifrån Jesaja 40 som inleder den här förkunnelsen om att nu är det dags för uttåget ifrån Egypten. Eller från Babylon. Nu är det tid för ett nytt uttåg. Så jag tror på väldigt många sätt, hur ska man förstå berättelsen om Jesus? Så tror jag att den här är väldigt viktig bakgrund. Hur ska man förstå Jesus? Jo, Jesus är så här, den som kommer från Gud och inbjuder oss till ett uttåg. Från slaveri in i frihet. Att byta herravälde. Så när Jesus och Johannes döparen och när Jesus ställer sig att förkunna det tid för ett nytt exodus, så gör man det ju i en situation där folk verkligen längtar efter befrielse. Man har det tufft i Israel vid den här tiden. Inte bara att liksom romerska, man är ockuperad av den romerska världsimperiet och man ska betala skatter och tullar till Rom. Utan livet är också kämpigt för många. Många kämpar för att få livet att gå runt och få tillräckligt för att kunna äta sig mätta och leva ett hyfsat drägligt liv. Man längtar väldigt mycket efter befrielse. Och i den här situationen finns det massa olika alternativ som erbjuds. Vad ska man göra för att förbereda sig för befrielsen? Vad är det för väg som leder till befrielsen? Ska vi bara samarbeta med Rom? Ska vi göra väpnat motstånd? Ska vi dra oss undan i isolerade egna gemenskaper där vi försöker leva rent och heligt? Eller ska vi bara längta och hoppas och lyda Gud? Det här är konkreta alternativ. Och mitt bland alla de här alternativen så träder Jesus fram. Och det Jesus säger är att Rom finns kvar. Livet kan se ut som det har gjort hela tiden. Men mitt i den här världen så erbjuder jag er ett exodus, ett uttåg in i frihetens liv. Mitt när historien verkar rulla på som den alltid gjort så kommer Jesus med erbjudandet att ni kan få träda in i frihet under Guds herravälde. Parallellen mellan första exodus och berättelsen om Jesus är så väldigt tydlig i Matteus. Jag ska inte ägna mig åt det nu. Men det först, om ni som kan era bibelhistorien vet ju att när Israel hade befriats ifrån Egypten och drog ut i öknen så var nästan det första som hände var att man kom till berget Sinai. Och jag tror det här ska vara ett bild på berget Sinai. Jag har aldrig varit där så jag vågar inte garantera. Men berget Sinai. Och varför kom man till Sinai? Jo, för på Sinai skulle man lära sig vad innebär det att leva livet i frihet med Gud. Frihet i Bibeln betyder ju inte att följa sina egna impulser och bara göra det man själv känner är skönt och trevligt och roligt att göra. Den som lever det livet blir aldrig fri. Den som vill lära sig som vi sjöng, den som vill lära sig vad frihet handlar om, behöver upptäcka Guds vilja. För i Guds vilja finns det som kan göra oss fria. Att bara följa våra egna önskan blir ju oftast ganska självupptaget liv. Men den som vill lära sig vad frihet är, han behöver lära sig att älska så som Gud har älskat oss. Och när Jesus på något sätt inbjuder då folk att börja följa honom ut i friheten så gör han precis som Moses. Han går upp på berget och sen sätter han sig på berget och sen börjar han undervisa om vad är det för liv som Gud inbjuder oss till i frihet. Bergspredikan, ni som kan i Bibeln vet ju Matteus kapitel 5, 6, 7. Brukar jag tänka som, ja men detta är en beskrivning på vad är det att leva i frihet, frihetens liv. Som hjälper oss att på något sätt se vad är det för makter som förslavar våra liv. Vad är det för någonting som förtrycker och förkrymper våra liv. Och vad är Guds vilja som kan frigöra våra liv och skapa frihet för oss. Och jag ska ta tre punkter. Från bergspredikan, man skulle kunna välja många fler. Men det första som markerar det här frihetens liv, och det är ju så bergspredikan börjar med. Att Jesus sitter där på berget och sin folkskarorna samlas där. Och där sitter de, bönderna, hantverkarna, hemmafruarna, barnen, prostituerade, arbetslösa, sörjande, förtvivlade, trötta och så vidare och längtande människor. Ungefär sådana som du och jag. Och sen tittar Jesus över de här människorna och sen säger han, välsignade är ni. Välsignade är ni. Och det första som markerar inträdet i Guds frihetsrike eller herravälde, det är att möta en Gud som vänder sitt ansikte till oss. Och välsigna oss. Det är så märkligt ändå hur man kan tycka att vi lever med så stor frihet. Och vi får göra vad vi vill med våra liv. Och ändå lever vi med så mycket makter och krafter som hela tiden underkänner våra liv. Som talar om för oss att vi inte duger. Att vi inte är tillräckligt vackra, inte tillräckligt intelligenta. Kanske inte tillräckligt uppskattade på sociala medier. Inte bli den jag har tänkt jag skulle bli och så vidare. Att duger jag verkligen? Och mitt i denna världen så inbjuder Jesus oss in i Faderns rike som vänder sitt ansikte till oss och välsignar oss. Att möta en Gud som välsignar dig som den människa du är. Nej, men det här med att få leva i välsignelsens rike betyder ju också då koppla till de människorna och den gemenskap som följer Jesus. För då säger Jesus så här till oss: döm inte, så blir ni inte dömda. Alltså att lära känna den Gud som vänder sitt ansikte till oss och välsigna oss. Det betyder att jag tillhör ett folk där vi slutar att fälla domar i varandra. Jag tillhör en gemenskap där vi inte dömer varandra. Vi vill självklart hjälpa varandra, vägleda varandra, tillrättavisa varandra när vi gör tokigheter. Men vi tillhör en gemenskap som aldrig fäller de där domarna över oss. Att du inte duger. Att du inte platsar. Vi vill vara en gemenskap som speglar den Gud som har vänt sitt ansikte till oss alla och välsignar oss. Tänk att få tillhöra en gemenskap där man inte behöver vara rädd för att jag kommer att bli dömd, vägd på en våg och bedömd att inte hålla måttet. Det är fantastiskt att få gestalta ett sådant rike i den tid vi lever i. Ljus och salt. Att visa ett annat sätt att relatera till varandra. Den andra punkten, jag ska ta det här ganska snabbt. Titta där, kom det, frihet. Ja. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt det. Är det bra varning när vi fäller våra domar över varandra? Andra punkten som utmärker frihetens rike, det är ju i Bergspredikan är ju kanske det viktigaste temat. Att man går från våldet, hatet, konflikternas rike till fredens och kärlekens rike. Så här säger Jesus, och detta är ju verkligen utmanande. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ni ser här ju också, varför ska man älska alla, till och med sina fiender? Jo, det är för att det är sådan vår fader, sådan vår Gud är. Eftersom Gud älskar alla människor så är vår uppgift också att älska varandra och alla andra. Idag behöver vi ju inte påminna varandra om våldet och hatens krafter. Vilken kraft det ligger i det här att hata. Man drabbas av någonting, att vilja ge tillbaka, att hämnas. Det är oerhört starka krafter. Vi ser det ju, det är ju det som på något sätt också formar världspolitiken just nu. Och i den här världen, att träda ut i frihet, är ju ett mål att lära, tillhöra en gemenskap också. Det vi lär oss att inte låta våldet, hatet, bitterheten och konflikterna vara det som får kontroll över vårt liv. Och sättet vi lär oss det på, det är att vi behöver lära oss att kunna förlåta. Det är liksom förlåtelsen som är makten som kan bryta hatet och våldets makt i våra liv. Och därför ber vi Herrens bön kanske varenda dag. Förlåt oss våra skulder, här, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och Jesus gör det här väldigt tillspetsat sen. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Frihetens liv förutsätter på något sätt att kunna bryta våldet, haten och konflikterna. Makten, liksom inte får låta det få makten i våra liv, för det förslavar våra liv. Utan att upptäcka möjligheten i förlåtelsen och den frihet som det kan ge. En sista punkt som ju är nästan den svåraste att riktigt beskriva och prata om. Som Bergspredikan också ägnar mycket kraft tid åt. Från slaveri under mammon, och mammon, det är ju en bild då på penningens, ekonomins makt. Slaveri under mammon och begär till faderns omsorg. Den här första versen är ju väldigt provocerande. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Och så fortsätter det på samma sätt. Bekymra er inte. På många sätt, nu ska man, nej men vi kämpar ju, vi människor kämpar ju liksom på många sätt med samma saker som man gjorde för 2000 år sedan. Sorg, olyckor, får man stanna, har man ett hem. Men i grunden så är ju livet i Sverige så oerhört mycket tryggare än det var i Palestina på Jesu tid för 2000 år sedan. Men vi har inte blivit mindre bekymrade. Bekymmer och oro som så lätt fyller våra liv. Och bekymmer och oro har ju också en koppling till det som jag bara lyfte i de två andra. Till kopplingen till begär. Vad är det vi begär? Vad är det vi strävar efter? Men jag säger, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Och ni ser ju, här är ju det som förbjuds här är ju inte sexualitet. Eller förbjuds ju inte heller att ni som är unga eller singlar ska längta efter, titta, längta efter och söka den som ni vill leva livet tillsammans med. Utan det handlar ju om att man eller kvinna som begär en annan man eller kvinnas partner. Man bryter, man tar något som tillhör någon annan. Och det där, att vi försöker lösa våra begär, fylla våra begär genom att på något sätt erövra det som tillhör andra. Jag vill ha det där som den andra har. Dens partner. Jag vill ha en sån mobil. Jag vill ha den bilen eller vad det nu handlar om, det jobbet. Alltså det här begäret att erövra uppmärksamheten, kärleken som ställer mig på något sätt i konkurrens med andra människor. Ja, jag ska inte utveckla det, ni får koppla det. Mot detta, om man ska leva ett liv i frihet, så är det inte den där begäret eller mammon, penningen som kommer att frigöra ditt liv. Utan så här säger Jesus istället. Frihet är, bekymra er inte. Vilken utmaning. Bekymra er inte. Be, så ska ni få. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Och det här, det ställer så mycket, man kan tänka så olika, reagera så olika, att ställa massa frågor inför det. Men i grunden så säger Jesus till oss, när du träder in under Guds faderns herravälde, så tillhör du en Gud som är god, som vill ditt liv väl. Du behöver inte längre känna att ditt liv hänger och bygger på vad du själv förmår och vad du kan, vad du äger, vad du har. Utan du kan förankra ditt liv i att jag tillhör en Gud, en fader som har vänt sitt ansikte till mig, som välsignar mig och som vill mig gott. Och på något sätt hitta den där glädjen, vilan i. Vad är det fadern ger mig som jag får leva av och ta till mig och glädjas över? Ska jag bara summera vad det jag försökt säga i den här predikan med alla texter som har flimrat förbi snabbt här nu. Jag hoppas ni har hängt med. Men dopet, jag har försökt betona nu att dopet signalerar den här bilden av en gräns. Att det finns en gräns. Det Gud kallar var och en av oss att lämna slaveri och gå in under hans herravälde och träda ut i frihet. I Guds vilja finns friheten. Det som kan göra våra liv fria. Och i det där mötet med liksom utmaningen inför Guds vilja, så hjälper det oss båda att kasta ljus över vad är det som fångar mitt liv. Vad är det som förtrycker mitt liv? Vad är det som förkrymper mitt liv? Vad är det som hindrar mig från att växa och bli det som Gud har tänkt med mitt liv. Men också att få syn på vad är det för liv Gud inbjuder oss till. Var kan jag hitta en sann frihet? Och i det där sökandet efter frihet så är det kanske det viktigaste inte bara att göra det inom mig själv utan att få göra det tillsammans. Att tillsammans i en gemenskap få leva och hjälpa varandra att leva ett liv i frihet. Att få gestalta och hjälpa varandra. Att komma bort ifrån självfördömelse och nedvärdering och att välsigna varandra. Att hjälpa varandra, att lära oss den svåra konsten att förlåta. Eller att få vila i trygghet och tacksamhet för det som Gud faktiskt gör i våra liv. Ta med, om ni inte hängt med i allt, så bara ta med den där bilden av vad är det att vara en gemenskap? Vad är det du har döpts till, Sebastian? En församling som på något sätt frihetens kultur. Som finns i den här världen som ljus och salt. Inte därför att Gud vill förtrycka och plåga människor. Utan för att Gud vill välsigna och befria människor. Ska vi be tillsammans. Ja, Herre, du ser oss alla var och en. Tack för att du gör det. Herre, du ser den värld vi lever i och du ser vad var och en av oss kämpar med och brottas med. Och Herre, tack för att det inte är du som lägger bördorna som förkrymper och förtrycker våra liv. Tack för att det inte är du som jagar oss och plågar oss utan att du är en god fader som har vänt ditt ansikte till oss och att du vill frigöra våra liv. Herre, låt oss få modet och insikten att gå genom vattnet från fångenskap ut i frihet. Och jag ber för den här gemenskapen också i Landskrona. Att livsglädje i Landskrona ska få vara det ljus och det salt som visar människor på vad sann frihet är. Välsigna Sebastian och välsigna oss alla att få leva i ditt ljus och i din frihet. Amen.